Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 5 maj 2022 och jag sitter i en bil på väg ner mot Ödeshög-trakten för att spela lite golf med goda vänner här och lägga Champions League-slutspelet bakom mig, ladda upp inför finalen. Men det går ju inte att rulla mot Ödeshög utan att tänka på en viss spelare.
Salernitana, Venezia ikväll. Jag vet, man sitter ju här som på spänn. Liksom. Ska det bli The Great Escape? Är det La Grande Fuga som är på väg att hända? Känner du liksom din nålar i bilstolsdynan?
Ja, herregud. Jag har haft puls kring Salernitana senaste månaden. Tungt, tungt poängtapp i måndagskväll borta mot Atalanta. Så att det är väl klart att
men
jag
ändå en bra poäng.
Med stor spänning följer deras fortsatta kamp på nytt kontrakt. Men nu tycker jag inte att du ska slingra det här. Det finns bara en spelare, det finns bara en fotbollsprofil man ska nämna när Ödeshög dyker upp.
Det är väl Klabbe Ingesson?
Jajebus.
Någon jävla koll har man på även på Svedala. Det är inte mycket, det ska fan gudarna veta, men någon slags jävla koll har man.
Ja, och både du och jag är ju stora beundrare och påhejare av Peter Wettergren, vår assisterande förbundskapten, som också då är från Ödeshög, eller i alla fall trakterna runt omkring. Men han får ursäkta, gentemot Klabbe så ligger han i lä.
Nej, men han berättade ju, vår gode Wettergren, assisterande förbundskaptenen, att, nej, men att Klabbe hade spelat en stor roll även i hans karriär. Och när han började coacha så började ju nere i Italien, och han nämnde Carlo Mazzone som en stor inspirationskälla. Precis som vilken annan stor tränare då, så bryggar vi över snyggt här. Jo, Pep Guardiola. Det har de gemensamt, Wettergren och Pep Guardiola. Att de har en inspirationskälla och det är Carlo Mazzone.
Alltså, man har inte jävligt många tränare tillskrivits liksom Peps ledstjärna-titeln.
Jo.
För att man ska känna att det har blivit lite för urvattnat.
Och han själv nämner ju bara Carlo Mazzone. Så för bräscha tiden.
Ja, jo, okej, okay, visst. Visst. Nej, men så det är klart att man tänker på Klas Ingesson denna torsdagsmorgon. Jag tänker också på att den här Europa Conference League fan i mig har vuxit på mig över hela den här säsongen, i takt med då att Mourinhos Mairi Roma har tagit skalp efter skalp sedan den där 6-1-torsken mot Bodø. Och nu alltså står 90 minuter, eventuellt då med förlängning och straffsparksläggning, ifrån finalen i Tirana 26 maj, 25 maj. Någonstans där är det i alla fall. Alltså, du vet, blir det Roma-Marseille i Tirana, då har jag tänkt att fråga dig och Kimpen om vi inte ska pipa ner en snabbis.
Ja, men absolut. Alltså, jag har ju alltid stora så här reseplaner nu post-corona också, så kollar man och har biljetter bokade till sista matchen Fiorentina-Juventus. Verkar trögt för lilla mig med tre barn och hund och allt vad det är att komma ner. Men det här skulle jag definitivt inte slingra mig från. Men det är kul att du nämner där Conference League och att det börjar ge lite puls och där. Det är väl en sån lig, eller en sån cup, som alltid kommer att vara otroligt trött under hela gruppspelet. Alltså, man kommer mer eller mer inte bry sig om man inte är inne på Betsson och klickar. Men nu när det liksom är en match ifrån en final, och kanske även, om vi ska vara ärliga, backa bandet i kanske en månad, så blir det ju kul. Det är en titel att vinna. Framförallt såklart för er supporter till lagen som fortfarande är kvar, men jag också. Jag som inte bryr mig om Marseille, Feyenoord, Rom eller Leicester. Jag tycker att det ska bli kul ikväll att sätta mig och kolla på de här matcherna.
Ja, och det är väl så man känner också inför framförallt då Frankfurt mot West Ham. Man har ju inte liksom riktigt samma band till Leipzig, men Rangers är där också. Så att det är ju roligt med de här två turneringarna som, precis som du är inne på, när de nu står inför finalerna, så kommer ju också bucklarna fördelas på klubbar som har stora följen, som är klassiska i fotbollshistorien, men som de senaste två decennierna lyfter väldigt lite på Kalis, så att det blir ju liksom någonting jävligt stort för alla inblandade.
Jag tror att vi lite kan sluta romantisera cupvinnarkuppen, även om jag tycker att konceptet är jävligt roligt och att vi ska fortsätta med det, men man får också komma ihåg
och namnet.
Ja, nej men absolut. Namnet är ju otroligt.
Det är ju det bästa namnet som någonsin funnits. Alltså nej, som någonsin funnits.
Den som har vunnit kuppen spelar i cupvinnarkuppen. Det är inte svårare än så. Men jag tänkte bara på det. Idag så ser det inte likadant ut som det gjorde för 25-30 år sedan. Kanske var det en anledning till också att cupvinnarkuppen försvann. För att det är väldigt ofta i många länder i alla fall samma lag som går till Champions League som också vinner cupen. Och räknar du in dessutom då Europa League, ja men då blir det väldigt mycket så här, jo men semifinallaget, eller hur, liksom, hur ska vi utse den här deltagaren. Men sen var det en annan sak som jag tänkte på också när jag kollade på lagen, bara tänkte lite inför kvällen så här, vilken match är man extra taggad på, att vi har ju det då lite finare Europa League och då den fula europeiska ankungen Conference League. Men alltså Marseille, Feyenoord, Roma, Leicester i Conference ställt mot Frankfurt, West Ham, Rangers, Leipzig. Alltså det är ju det är ganska likvärdiga. Nu graviterar jag mot att gilla Conference semifinalerna mer. Men om man ska vara lite objektiv så där, så är det väl så ganska likvärdiga lag liksom, som spelar.
Ja, så du hade ju kunnat byta plats på alla fyra lagen med varandra och man hade inte känt skillnaden.
Precis så. Precis så. Och det, ja, men det är också lite roligt, och jag tror att det, eftersom det här blir ju första finalen då och första gången bucklan ska delas ut i Conference League, så tror jag ändå att vi kommer summera den sett till hur folk kollade på Conference League när man startade. Vad fan ska det här vara för jävla soptunna till europeisk cup, och ändå känna fan, ja men det här är ju någonting man vill spela. Och jag tror också att till exempel allsvenska lag som går dit känner samma sak. Det är ett gruppspel, och det är ändå stora lag som är med.
Ja. Dock så får ju hela Conference League-organisationen och någon art director eller någon grafisk formgivare bakläxa på hur man liksom, ja men det grafiska paketet kring Conference League har ju verkligen förstärkt känslan av liksom en riktig jävla B-sida. Det är någonting med den där illgröna fula färgen och typsnitten som har valts. Det är liksom,
vet du vad?
Där behöver
de jobba
det hända
på en tydlighet.
Saker.
Både på namnet skulle de ha jobbat med en tydlighet. Hela konceptet så skulle man ha varit, ja men dels namnet varit lite mer sexiga, och som du säger också rent grafiskt då, hur man presenterar Conference League utåt. För nu jag tycker inte man har gjort så mycket marknadsföring. Alltså jag tror att man skulle ha konceptualiserat det betydligt mer. Hittat på något.
Ja, och det känns också som ett arbetsnamn som på klassiskt maner gick hela vägen till tryck.
Ja, men jag tänker ju bara på den här Continental Breakfast när jag hör den. Det är liksom när Rolle sitter nere på Koss och klagar över att han har fått in en torr rostmacka och en svart kopp kaffe. Liksom. Hej, I ordered Continental. This is Continental. Det är lite samma med Conference League. Hallå, jag skulle se en europeisk cup. Well, this is a European Cup.
Verkligen. Det blir spännande ikväll såklart. Roligt och härligt på alla sätt och vis. Men vet du vad jag också gör förutom att blicka framåt mot semifinalerna ikväll och att tänka på Clabbe Ingesson?
Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer tänka på honom under hela dagen.
Vet du vad jag gör utöver det?
Nej.
Jag räknar pengar. Jag räknar pengar efter att det mest orimliga jävla långtidsspel man någonsin lagt har trillat in. Alltså att jag får rätta Real Madrid till final, till 14 gånger pengarna, till 12 gånger pengarna och till 10 gånger pengarna. Alltså det är sån jävla start på den här torsdagen.
Ja, det är faktiskt
fan alltså.
Det förstår jag. Det är en Gusten Dahlin som suger in vår syret där söder om Nyköping där du befinner dig.
Nu sitter man ganska gott på Real Madrid att vinna Champions League till 27 gånger pengarna och till 24 gånger pengarna.
Ja, det är klart att du mår. Det är klart att du mår. Du kanske borde sälja av det där innan finalen. Eller hur känner du inför finalen? Jag orkar inte höra några jävla 50-50 snack här som jag har hört liksom i varenda studio, eller på att säga, finns det bara en studio, det är eran. Jag vill höra. Jag vill höra vad du känner.
Om vi ska vara rättvisa mot vår studio så var det väl ändå Rodrigo som pushade hårdast för 50-50 igår efter
sin
matchen.
Sincanta, sincanta. Det förstod man av intervjun med Frida Nordström.
Ja, nej men alltså det är väl så att man verkligen ska ha lärt sig efter åttondelsfinalen mot PSG, efter kvartsfinalen mot Chelsea och nu efter semifinalen mot Manchester City, att det spelar liksom ingen roll vilka Real Madrid möter och hur underlägsna man är på pappret och vad oddsättarna bestämmer sig för är skillnaden i favoritskap. Det finns någonting med den här klubben, med mästarna, med den här turneringens absoluta konungar som gör att på en minut, på fem minuter, på en 12-minuters period så kan momentumet skifta så pass ordentligt att allting bara vänds upp och ner och allt som oftast till Real Madrids fördel. Så att jag tycker absolut att Liverpool går in i den här finalen som favoriter. De har imponerat oerhört på mig på alla sätt och vis den här säsongen, men kanske framförallt den här våren, så som Klopp har matchat dem, så som de har spelat. Det är den här första halvleken mot Villarreal i förrgår. Det är ju den som skaver, men där tycker jag mig ha en jävligt, jävligt klarsynt analys som är väldigt basic. Och det var ju underskattning. Det var ju att vi är klara. Det är klart. Det är liksom, det var textbook. Ett lag som pratar om att nej men vi har full respekt för Villarreal. Vi kommer nu åka till Spanien och förvänta oss en helt annan match. Och nu får de ha sina hemmasupportrar i ryggen. Och det är fotboll, allting kan hända. Det är bara två mål. Och jada, jada, jada. Alltså alla sa ju liksom rätt saker. Men man såg ju i deras ögon. Man kände i deras tonfall att skönt, nu har vi städat av semin. Nu kan vi tänka på Premier League-ruschen, på FA Cup-finalen och så ska vi spela ytterligare en Champions League-final. För det här kan vi inte sumpa. Klassskillnaden var för stor mellan oss och Villarreal. Så att när de väl fick den där näsbrännan och dubbla lavetterna i första halvlek på La Ceramica, man vet ju vad Klopp sa. Man vet vad Klopp sa i halvtidspaus. Skärp er! Skärp er! För nu håller vi på att sumpa det här och det tänker inte jag tillåta.
Nej, men jag är helt säker på att Klopp har en sån här streamdeck vi har i studion här med olika knappar och så händer olika saker, i vårt fall då ljud. Men vad det gäller honom så har han ganska tydligt liksom, han trycker på den knappen då händer det, han trycker på den knappen då händer det. Precis som när du beskriver hur de springer telepatiskt in i ytor i maxfart. Precis på samma sätt så har han en streamdeck i sitt ledarskap. Så han kan trycka på olika knappar så kommer saker och ting att hända. Och det är jävligt häftigt. Och jag tror inte han trycker på liksom någon slags alarmknapp. Det behövs inte gormas i det där omklädningsrummet. Utan jag tror snarare det är kul att spekulera om vad som har hänt i Liverpools omklädningsrum. Men kanske låter raljerande. Men det tycker jag ändå inte det är. För alltså så här, det är ju Klopp. Alltså han är ju, vi pratar om man management. Vi pratar om liksom ledarskapet, det totala ledarskapet så där inför en grupp. Helt övertygad om att han vet precis vad han ska göra när han kommer in där. Och så får han också full effekt. Och det är det som är så jävla ballt.
Ja, nej, verkligen. Så att för att då knyta ihop säcken på frågan hur jag ser nu på finalen.
Ja.
Så är det ju så jag känner att Liverpool är där som favoriter. De har på pappret, hur man än vrider och vänder på det, det bättre laget. De har gjort en otrolig säsong och man är ytterst välförtjänt i den här finalen. Men det är ju någonting med det här i Real Madrid. Det är ju någonting förtrollat över den här säsongen. Vilket gör att man får ju någonstans förvänta sig att Real Madrid både kommer tro på det och kan lösa det. Även om de skulle ligga under med två mål ganska djupt in i andra halvlek.
Nej men exakt. Alltså, det vet man ju också om när man går in i den här matchen. Att Liverpool kan vända på det. Att de kan se helt annorlunda ut efter en pausgenomgång med Jürgen Klopp. Det tar mig med sig in. Det är klart ingen själv skrev någon slags Villarreal i finalen. Eller vänta, stopp. Det var ganska många som gjorde det, kommer jag på nu. När jag kollade på sociala medier. Det var många som jinxade bort det, om man ska vara lite vidskeplig. Det var liksom, jaha, ja, det var liksom slut i paus enligt många. Det tycker jag var lite märkligt. Men som du säger, det är som Hammaren sa och som du påpekade också. Jag satt bara och väntade på det igår, Gustav. efter att Carlo Ancelotti pratade om slutelva. Det viktiga är inte hur du startar utan hur du slutar. Jag satt där och bara, ja, nu hämtar han hem det, men det är för sent. Jag hörde också att du ville ge det till Hammaren. Här kom det ju, Hammaren. Här kom det ju, men det skulle ha kommit i anslutning till att du hade sagt det, så att du fick någon slags förankring i det här från en stor tränare, en
pionjären Erik Hamrén.
Ja, men jag tyckte också att det var roligt att du snabbt hittade ordet pionjären när du nämnde det.
Och
att
Hasse Backe, han var ju verkligen först. Det är ju det som är så sjukt.
Ja.
Och han blev ju hånad. Ja. Vi skrattade åt honom.
Folk har skrattat sedan dess, men nu skrattar inte folk längre. Ja. Nu sitter ni och skäms där hemma, era jävlar. Ja. Jag med.
Ja, men man får väl dock säga att det talar till Real Madrids nackdel att det nu ska spelas en final blott över en match. Att man inte kommer spela på Bernabeu i då en retur. Där man liksom kan bygga den här stämningen, myten, trycket i ryggen, tron på att här är det vi som bestämmer och att motståndarna kommer börja svaja, de kommer börja undra, de kommer börja fundera, tveka, känna att fan, håller vi på att göra som de andra stora lagen som har varit här och tappat det. Alltså det är ju någonting med Santiago Bernabéu och vad som händer för Real Madrid gentemot motståndarna som gör dem paralyserade. Alltså Manchester Citys andra förlängningskvart igår är ju precis som PSG:s avslutande 10 minuter när det är PSG som måste göra mål, och det är också bara ett mål ifrån helt lika läge. I PSG:s fall förlängning, i Citys fall igår straffar. Men de har ingenting. De får inte ihop 4 passningar inom laget. Ingen vill ha bollen. Alla står bara och tittar på varandra. De är spillror av sig själva. Det ser ut som liksom ett bottenlag från andra divisionen. Ja. Det är helt otroligt. De bara fryser.
Ja, men jag tror att det här är väl kanske grunden i mitt problem med Pep Guardiolas lag och de senaste 10 åren, att han aldrig lyckas gå hela vägen. Att de inte, känslan är att de inte riktigt har det mentala för att komma tillbaka. Alltså dels efter 2-1. Jag går in med en ruskig Real Madrid-tro i den förlängningen, och det säger jag inte för att klappa mig själv på axeln eller någonting, utan nej, men så var det verkligen på grund av det mentala. Givetvis också Santiago Bernabéu, vad en hel stad kan göra med Real Madrid och när de står bakom dem och deras sång i ryggen på dem. Men framförallt det här, alltså jag känner bara de senaste 10 åren när man har hamnat i problem, när det handlar om pannben, alltså då dyker inte Manchester City upp, eller då dyker inte Pep Guardiolas lag upp. Och det fortsätter att gå in med samma, det kommer ju se likadant ut nästa säsong, höll jag på att säga. Nu kanske jag går lite händelserna i förväg, men man kommer ju inleda säsongen fantastiskt. Alltså Manchester City kommer spela kanske den bästa fotbollen då i hela världen, och de kommer se helt slaktbra ut. Men det är nu, det är april, maj, det vi pratar om hela tiden. Alltså lidelse.
Jag vet,
men vänta, jag säger inte bara lidelse, men det jag egentligen menar med lidelse, det handlar ju om alltså dels vinnarinstinkt när du verkligen ställs på prov mentalt, och dels då att komma tillbaka efter att ha fått ett i det här fallet då 2 sena mål på sig, och att studsa upp och sen gå ut och vara dig själv, att spela din bästa fotboll. För mig handlar det om det mentala. Egentligen kanske det är lite förenklat att säga bara lidelse. Men det handlar om vinnarinstinkt, alltså, som byggs på en mental inställning och en mental kraft som jag inte tycker Pep Guardiolas lag har.
Alltså jag köper såklart allt du säger. Jag tycker också att i det här skedet på säsongen och på den här nivån i de här matcherna så är det såklart att du kommer liksom skilja agnar från vete när det kommer till då det mentala, till pannben, till vinnarmentalitet, till ja, men de mjuka värdena som inte bara är ditt fotbollskunnande. Jag köper det till 100%. Dessutom, alltså, en gång är ingen gång, två gånger, ja, men då är det någon typ av tradition som är i görningen. När det kommer till Pep Guardiola och Manchester Citys försök att vinna den här turneringen, ja, då är vi uppe här nu på 3, 4, 5, kanske 6 gånger där det har tagit slut nära men inte hela vägen. Så att det är väl klart att det ligger ju någonting väldigt konkret i det. Det finns substans i det du säger. Men jag tycker ju samtidigt att man återigen också måste peka på de extremt små marginalerna som gör att den här matchen inte tvärdör. För jag menar, över 180 ordinarie minuter så är ju Manchester City klart mycket, 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 mycket bättre än Real Madrid. Och jag menar, de här avslutande chanserna igår när City leder med 1-0 från Jack Grealish båda gångerna. Alltså, Courtois nuddar den där bollen med den absoluta yttersta spetsen av sina dobbar. Annars rullar Grealish in 2-0 där. När Grealish går runt Courtois och spelar in den parallellt med mållinjen. Jag vet inte om det är Mandy som rensar den, men alltså att den bollen inte träffar, jag tror att det är Foden, och studsar in, eller att det är någon annan fot som är där och bara petar in och stänger det där till 2-0. Alltså, det är ju på samma sätt, tycker jag, svårt att när det har sett ut som det har gjort på det sättet i de avgörande skedena säga att men det här handlar om att det saknas någonting hos Pep Guardiola och hans Manchester City.
Men alltså, jag menar så här, de måste ju göra någon slags analys av vad som hände i förlängningen. Alltså, vad hände direkt efter 1-1? Alltså, det går ju ändå att hitta liksom delar av den här matchen där man verkligen kan prata om det mentala. Jag är helt med dig. Alltså, sett totalt över de här två mötena. Så om man kollar på Fantomens statistik så ska väl City vinna den här i alla fall, eller gå vidare från det här mötet kanske 70% av gångerna, jag vet inte. Men det är i alla fall min känsla. Det kan vi ta med oss, men fortfarande prata om det mentala. Vad händer vid 1-1? Hur kommer de ner där vid 1-1? Hur får de slå det inlägget? Vad händer där in i boxen? Vad händer i förlängningen? Alltså, för det är ändå Real Madrid som går in i det där straffområdet, slår en bra boll på Benzema och sen så är en dålig tackling. Men de är ju där. Jag menar, de skapar det. Och känslan är ju Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid där. Och de lyckas inte, som du också är inne på, lyckas inte skapa så mycket chanser. Och det ska fan säga, för det sa ni inte i studion. Det är ju mega offside på Fernandinho. Alltså, så det läget de vaskar upp, hade den gått in och det hade varit, så hade det varit mega offside. Alltså, han är offside med en halv meter.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Så jag menar så här, med det sagt så skapar de ju faktiskt ingenting.
Sen är det ju, alltså, det är ju, alltså, på det så är det ju ett bra läge, alltså bara på nicken.
Ah, ja, absolut.
Så att det är en stor målchans.
Det är en stor målchans, det är den oavsett. Målchansen de har. Ja, exakt. Ja. Men reaktionen från Real Madrid på ett Manchester City-mål hade ju varit enorm med hela publiken i ryggen. Så de hade ju skapat målskön. Det hade ju varit Real Madrid som jagade ytterligare ett mål. Det är jag helt säker på också.
Sen är det ju så, jag pratade med Vicky om det i slutstudion igår också, att hela snacket inför den här säsongen när transferfönstret väl stängde handlade ju om en enda sak när det kom till Manchester City. Att man väljer att kliva vidare efter Kun Agüero utan en riktig världsklassnia. Man försökte plocka Kane, man försökte plocka Ronaldo. Men när båda de dealerna sket sig och sprack, ja, då kanske det inte fanns vare sig tid, ork eller lust att ta någon annan lösning. För att det finns en Erling Haaland som nog går att landa. Bara något år framåt, ja, men i tiden.
Är det inte så där hela tiden att det ska landa spelare? Han har spenderat en miljard pund på spelare under sin tid i klubben. Och så det, är alltid, det kommer in nya spelare. Men...
Jo, absolut. Jag säger bara att i det här fallet så var det ju det som alla snackade om när det kom till Manchester City. Kan det här gå utan en spjutspets, utan en nia som i och runt boxen gör 35, 40, 45 mål på en säsong? Alltså Pep Guardiola har ju tystat alla oss överlag den här säsongen. Man leder Premier League efter 34 spelade omgångar. Man var väl förtjänt framme i Champions League-semifinal på vippen att gå hela vägen till final. Visst, det blir ingen FA-cup-titel och det blev ingen Liga-cup-titel. Men det är ju titlar som kanske inte riktigt avgör Manchester Citys säsonger eller förändrar sådär jättemycket vad gäller betyget på dem. Men alltså, jag menar bara att man har ju klarat sig utan den där Harry Kane eller Cristiano Ronaldo eller tidigare Kun Aguero vad gäller att gå långt och framförallt att göra mål. Men som jag sa till Vicky igår, det är ju i de här matcherna, i den här turneringen, som de absolut största anfallarna kliver fram, gör de där målen som innebär finalavancemang snarare än ett uttåg, som liksom skriver in titlarna i historien. Det är ju det som är skillnaden på att Manchester City med en världsklassnia och Manchester City utan en världsklassnia. För jag är helt övertygad om att hade Harry Kane spelat i Manchester City, hade Cristiano Ronaldo spelat i Manchester City den här säsongen, jag kan tänka mig att det hade inte sett jättemycket bättre ut vad gäller någon målskillnad eller resultat. Man hade säkert kunnat bränna någon av de inhemska kupperna. Och herregud, som jag säger, man leder Premier League. Men det här dubbelmötet, det hade varit över redan innan andra halvlek på Santiago Bernabeu hade visslats igång. För att den nian hade då gjort två eller tre mål över de här två matcherna som gör att det hade varit en tremålsmarginal.
Nej, men så är det såklart. Sen är det ju lite otacksamt att vara ett Manchester City, ett Liverpool, ett Juventus och så vidare och så vidare och så vidare. Eftersom man alltid bara kommer mäta deras säsonger på titlar. Det spelar ingen roll hur nära man är ju. Det spelar ingen roll hur bra man har varit fram till nu. Om man faller på mållinjen i Premier League mot Liverpool och torskar lite oförtjänt mot Real Madrid. Ja, det spelar ingen roll. Det är ingen som kommer ihåg det i historien. Förutom Gugge Dahlin liksom i ett quiz sådär.
Ja, men exakt. Och på samma sätt så kan du ju vända på det när det kommer till Real Madrid och Karim Benzema. Alltså på de här sex matcherna, åttondelarna, kvartarna och semifinalerna, så har Real Madrid uppringat ungefär 45 minuter bra fotboll. Men Karim Benzema har gjort 10 mål. Han har gjort 10 mål i åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna. Och varit den stora tungan på vågen. Har ju varit den här skillnaden. Har varit den här världsklassanfallaren som gräver fram 1, 2, 3 mål i matcherna. Som gör att det inte blir förlust. Utan som gör att det blir avancemang. Det är alltså så här. I slutet av dagen i den här turneringen, så här långt in, så är det ju det som är skillnaden.
Nej, det är det. Det är Benzema som blir liksom tungan på vågen lite i de här mötena. Och när han gör den där Panenka-straffen, tänk om man missar den. Så här. Då är inte Real Madrid i final. Så den ska ju också räknas in, att han inte bara leder dem hela vägen alltså med sina mål, utan han står ju även för stort artisteri. Och jag menar, bollen fram till Rodrigo igår. Alltså, där dras ju varenda jävla ljumske i hela världen. Att han, jag vet inte om du ser det, men han får ju kraft i fel fot när han trycker den fram till Rodrigo. Det är en sak att hinna upp bollen, få en fot på den, men att styra in den med någon slags kraft i det läget, det är också artisteri. Så, och jag menar, så en Ballon d'Or-vinnare måste ju också vara lite av en artist. Och då kan man kanske tycka att Lewandowski saknar det, eller att Benzema kanske saknar det. Men det visar ju med all önskvärd tydlighet när det gäller som mest. För det tycker jag också är en viktig poäng sådär, när man ska dela ut titeln till världens bästa fotbollsspelare eller världens bästa lag. Men det gäller att vara bäst när det gäller. Och det är Benzema. Det är så enkelt. Det är klyschigt, men det är enkelt.
På tal om artisteri så är det ju ett sånt jävla storkukslugn också från Don Carlito och Ancelotti. När han plockar av Benzema i förlängningen.
Ja, ja.
Det är ingen fara.
Ceballos ska in sen också, självklart. Då är hela Vibene-duen ute. Det är lugnt.
Ja.
Tänkte mycket på Backe, alltså från minut 8 90 fram till Visslan 120, då tänkte jag väldigt mycket på backen mot Spanien. Det är lugnt, ja. Känner jag bara.
Jo, men alltså, du, Ancelottis tre första byten. Han byter ut Modric, Casemiro och Kroos.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Han byter ut Benzema.
Men jag vet inte...
Nej, men alltså, när Jesus Vallejo... Ja.
Alltså, man hör ju...
När han drar av sig tröjan och ska in, så ja, känner man bara att... Nej, men alltså, nu trollar Ancelotti med oss. Ja. Nu driver han med oss.
Alltså, man hörde ju på Pinitoren, alltså Vallejo, att det fanns en historia att berätta om Vallejo, men det fanns inte tid för Pinitore att berätta historien. Men man vet också att Pinitore är den enda som sitter på Vallejo-historien. Så, men varför minut 80? Jo, för det är ett läge när man undrar, vad fan är slutforceringen? Var är ni i Real Madrid? Och framförallt i ett läge när Mandy och Vinicius Junior står och passar varandra på egen planhalva. Kommer du ihåg den sekvensen? De passar varandra typ så här 10 gånger. Jag vet inte om de väntar på någon slags trigger i laget, att det ska hända någonting. Men det spelar liksom ingen roll. Man känner bara frustration. Vad är det som händer? Så vänder man på det och sen börjar man passa lite på andra sidan. Och sen så kommer typ en långboll, alltså med en en-mot-en situation med Benzema och Laporte typ. Man undrar så här, vad gör du, Ancelotti? Du måste säga någonting till gubbarna här nu. Det är 10 minuter kvar, ni har noll att förlora. Men med Backes lugn så är det väl bara det, liksom så man ska känna även i finalen. Det är lugnt. Toto Balotto är väldigt, väldigt glad över att välkomna ner i Toto-båten Finnair. Ja, men ruska Finnair. Är det månne det bästa som har kommit ur Somi? Jag tror nog det. Och nu får ni fan hålla i hatten, för det händer sannoliken grejer. Finnair introducerar nämligen nu sin nya stylish kabin för sina långdistansflighter och sin nya bekväma reseklass Premium Economy. Ja, men känn lite på den. Premium Economy. Den här nya kabinen, som är otrolig, den finns tillgänglig via Business Class och Premium Economy från och med den 11 maj på rutten mellan Arlanda och JFK i New York. Och vad är det då som är så härligt med den här nya kabinen? Jo, det finns såklart wifi ombord som man kan sitta och surfa. Det finns trådlös laddning, USB-uttag, anpassad förvaringsutrymme för sin laptop. Och så en sprillans uppdaterad in-flight entertainment-system till sina varsina 18- och 13-tumsskärmar. Ja, men tänk er själva innan ni sitter i den här kabinen. Hur sugen blir man inte på att plöja igenom filmutbudet på flighten och pumpa wifi medan man flyger över Atlanten och piper till det stora äpplet? Finns det någon rabattkod undrar ni, eller är det bara så att det har kommit en ny überstylish kabin? Oh, det är klart att det finns en rabattkod. TotoFinAir. Jajamensan, TotoFinAir. Om man använder den får man 400 kronor rabatt på varje ekonomibiljett och hela 1500 kronor rabatt om man bokar business. Koden gäller mellan den 4 maj och den 18 maj. Så nu är det bara att möta den tidiga sommaren i The Big Apple. Vi säger först och främst stort grattis till Finnair, till er otroliga nya kabin. Och sen säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Och ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar. De har svenska dam- och herrlandslaget. De är också internationellt erkända. De har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti. Det är det jag vill komma åt här, va? Det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart då recovery-produkterna. Så alla borde ju ha en flowgun hemma. Finns det någon kod då undrar ni? Jajamensan, det finns det. Toto! Netto, det ger 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap borta på flowlife.com, men också alla recovery-produkter. Jag vet att Dick Axelsson, han gillar ju Flowfeet, alltså fotbadet. Den kan man ju ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta på altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär, va. Koden är Toto, flowlife.com är det som gäller. Vi säger stort tack att ni är med, Toto Balotto.
Nu har vi ju bollat upp mängder av teorier och anledningar till varför det slutade som det slutade. Det finns dock en grej till som måste nämnas i detta finalavancemang för Real Madrid. Och då ytterligare ett surt uttåg för Manchester City och inte minst då Pep Guardiola. Jag vet inte om du kommer ihåg härvan kring Yaya Torres exit och avsked och avslut i Manchester City när han väl till slut skulle lämna. Det var någon födelsedag som disrespekterades också. Jag vet inte, minns du den här härvan?
Jag minns den, men påminn mig lite.
Men Yaya Touré var ju av många ansedd som den kanske mest utslagsgivande värvningen och spelaren när då City gick från en nivå till nästa nivå. Det har väl och kan ju diskuteras i all oändlighet vem som var den bästa värvningen av Yaya Touré och Vincent Kompany och Kun Agüero och David Silva. Och, alltså de har ju verkligen gjort otroligt bra värvningar i den här transformationen från ett jojo-lag mellan Englands två högsta ligor och ett lag som kanske aldrig kommer ha någonting att göra med de tyngsta titlarna till att faktiskt vara en maktfaktor. Men Yaya Touré då, det ska ju så lite mellan honom och klubben och det var ju väldigt många som då menade på att det här började när Pep Guardiola klev in i klubben. Det var någon födelsedag som, alltså, jag minns inte detaljerna exakt, men där så blev det liksom en öppen fejd mellan Yaya och klubben. Och den läkte väl aldrig riktigt förrän då Yaya Touré lämnade Manchester City. Och då klev ju Yaya Torres agent.
Just det.
Dimitri Seluk.
Just det.
Jag vet inte om han är ryss eller ukrainare. Eller, ja. Dimitri Seluk då, han kliver ut och säger följande i pressen då 2018 när Yaya Touré lämnar Manchester City. When you treat Yaya, a club legend, as he did, he turned the whole Africa against him and the club. I'm sure African shamans won't let him win Champions League. It will be like an African curse on him. Life will show whether I'm right or not.
Otroligt. Otroligt.
Och när jag läser de här orden och påminns om dem så känner jag, jag vet inte riktigt om vi behöver prata om Real Madrids storhet och Ancelottis byten och Karim Benzemas avgörande mål i de här matcherna.
Det är en alltså, African curse.
Exakt. Det ligger och vilar en afrikansk förbannelse över Pep. Sen han pissade på Yaya.
Vem är jag att säga emot? Vem är jag att säga emot liksom, de här tunga krafterna? Ingen! Så jag säger ingenting heller.
Nej. Härligt. Bara för då att summera takesen på den stundande finalen då, så är det väl så att Real Madrid såklart kommer sakna Bernabeu som faktor i ett dubbelmöte. Men jag tror samtidigt att Real Madrids chanser mot just Liverpool ökar när det inte ska avgöras över 180 minuter, eventuellt 210 minuter. Utan jag tror ju att det gynnar Real Madrid att det bara är en match kontra två. Mot ett så skickligt lag som Liverpool när det finns en sån bredd och när det finns såna otroligt utslagsgivande spelare att laborera med för Klopp kontra Ancelotti i många fall.
Jag tror att det är den enda analysen man kan göra utan att bli dumförklarad. Och sen, samtidigt så känner man ju att liksom, ja, men Real Madrid, alldeles oavsett om det är Bernabeu eller inte, alltså Liverpool ska också lämna Anfield och resa. Det är två resande lag, det är una partita secca, det är bara liksom 90 minuter som ska spelas. att ja, men nu har man en månad på sig att förbereda det här. Det kanske, jag vet inte vad jag söker efter, men att det blir lite grunt att kolla på historien, fast det är det enda man kan göra. Det blir lite grunt att bara kolla från åttondelsfinal och framåt, och hur, på vilket sätt Real Madrid har tagit sig vidare från dubbelmötena. Jag tror att det är ett annat Real Madrid som kommer komma in. För när jag kollade på det här mötet igår, jag mässade med lite polare. Jag tycker det är sån otrolig klass både på Manchester City och på Real Madrid. Och det är det som är så häftigt, att kolla på en Champions League semifinal kontra liksom all annan fotboll. När det är två så bra lag med dels erfarenhet, det finns ett lugn i bollbehandling och allting sånt där. Men också en spets, en mot en. Både defensivt och offensivt ska sägas också. Kyle Walker kan definitivt nämnas som en av de spelarna. Men när det finns så otroligt mycket klass i båda lagen, så skulle jag ändå liksom någonstans vilja landa i att det kommer vara de stora spelarna som avgör det här. Och det laget som har förberett sig bäst inför det här mötet. Och i den förberedelsen lägger jag inte in så mycket historia. Och vet du var jag landar då någonstans? Vet du var jag landar någonstans då i min analys?
Nej.
50-50.
Okej.
I Rodrigos.
Ja, men jag trodde du då, alltså med det snacket, skulle liksom landa i då Real Madrid, med tanke på att Liverpool bara har en massa finaler kvar fram till finalen den 28 maj. Alltså man har inte råd att tappa en enda poäng i Premier League ifall man har tänkt att vinna ligatiteln. Dessutom så återstår en FA Cup-final mot Chelsea. Så att jag menar, Liverpool, om de har tänkt att vinna kvadruppen, så måste ju de gå fullt och de måste spela bästa lag i princip varje match. Jag tror säkert att Klopp kommer rotera, och jag menar, herregud, det har väl alla som har tittat på Liverpool den här våren sett, att det går att snurra på 2, 3, 4 spelare i det där laget utan att man tappar knappt en enda procent i klass. Alltså, ibland är det Luis Diaz, ibland är det Diego Jota, ibland är det Firmino, ibland är det Keita, ibland är det Henderson. Alltså, det finns val att göra, och Liverpool har fortfarande ett extremt slagkraftigt lag. Men där har ju Real Madrid en jävla annorlunda dryg 3 veckors period här fram till finalen. Man är klara ligamästare, man har ingen cupfinal kvar att spela. Man kan bara slicka eventuella liksom trötthetssår. Man kan få tillbaka spelare från lite skador. Jag tänker framförallt då på David Alaba. Man kan bara fokusera på den här Champions League-finalen. Men samtidigt så har ju historien lärt oss, när det kommer till Bayern München och när det kommer till PSG, att det behöver ju inte vara bra att man har avgjort en liga och bara kan puttra på tvåansväxel hemma i ligaspelet parallellt med de största matcherna i Champions League. Utan att det kan ju faktiskt vara till Liverpools fördel att de har 5 matcher kvar innan den här finalen, som kommer kräva deras absoluta maxfokus och deras absoluta högsta växel. Så att jag vet inte hur du värderar det där, men jag tycker det är svårt att landa på vilken fot man ska stå när det kommer till att dela ut en fördel i just de här 3 veckorna som återstår.
Nu när du lägger fram det så där, så är det bara att hålla med. Alltså, det låter ju klokt, och jag tänker att det kommer sägas väldigt många kloka saker, kanske en del dumma saker också inför det här, men jag håller med om analysen.
Jo, men vilket håll tycker du då pendeln slår mot när det kommer till vad som är en fördel? Är det fördel Real Madrid som får tanka, få tillbaka spelare och bara kan fokusera på finalen? Eller är det fördel Liverpool som kommer behöva ligga på den absoluta högsta nivån av sin förmåga fram till den här finalen och således då inte stanna av? För då, det har ju du varit inne på varje gång ett ligavinnande Bayern München åker ur Champions League, eller ett ligavinnande PSG åker ur Champions League, att det här är nog ett resultat av att de har fått gå och sparra på tvåans växel lite för mycket hemma i Tyskland, hemma i Frankrike.
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag kanske var på väg dit också någonstans. Jag tror dock att det är skillnad här nu i maj. Alltså, dels är skillnaden att man ändå i den spanska ligan får spela fotboll, precis som Jürgen Klopp får göra. Men jag lutar nog ändå åt att, alltså jag måste ju tro på mig själv och vad jag brukar säga, så lutar jag nog ändå åt att det är fördel Liverpool i det uppbyggnaden fram till matchen. Det är klart att det är bra att få tillbaka spelare. Det är klart att det är liksom små skador som får läka ut riktigt ordentligt. Det är klart att det är en fördel liksom för Real Madrid. Men pendeln slår nog ändå över åt att liksom Liverpool, de spelar om saker hela vägen fram. Jag tror det.
Jag tycker dessutom att hur man än vrider och vänder på det så har ju Liverpool ett mycket bättre lag än Real Madrid på pappret. Jag tycker man absolut kan argumentera för att Courtois är en målvakt att föredra framför Alisson. Sen vet jag hur jävla högt Liverpool-sekten håller Alisson, och jag är den första att nämna Alisson när man ska prata om världens 3-4 bästa målvakter. Herregud. Men jag tycker definitivt att Courtois är där också. Och jag hade inte självklart valt Alisson om jag hade fått välja en målvakt mellan de två. Jag hade absolut kunnat landa i att Courtois är bättre. När det kommer till backlinjen, ja, men där är det inget snack. Det är Liverpool hela vägen igenom. De har ju en sån otrolig...
Och så tänker jag tillbaka lite på Trent Alexander-Arnolds defensiva spel. Alltså hur viktigt det var för Pep Guardiola att behålla Kyle Walker på planen. Eller dels få honom till spel, men sen också försöka behålla honom på planen när han hade varit skadad. För att neutralisera Vinicius Junior. Och sen går jag till då den där finalen. Du pratar om backlinje. Ja, men då ska ju Trent räknas in. Och jag ser en mot en mot Vinicius Junior som kan bli direkt avgörande.
Absolut, absolut. Och det tycker jag är en valid point. Men jag tycker att spelare för spelare så är ju Trent Alexander-Arnold en högerback som håller högre klass och som man hade föredragit alla dagar i veckan framför både Carvajal och alltså de alternativen som finns på högerbacken för Real
Madrid. Carvajal otrolig igår.
Jag vet fan om jag ska säga otrolig.
Och jag gillar hans spel. Han är stenhård. Han är... Nu har han i och för sig lite tufft mot Grealish när han kommer in. Det är för övrigt bara en liten parentes i sammanhanget. Det är för övrigt ett jättebra inhopp.
Verkligen. Ja, men det var ju väldigt många som efteråt menade på att det var ett katastrofinhopp från Grealish och att Pep Guardiola gör bort sig som matchcoach. Alltså, jag tycker Pep Guardiola gör jättebra byten igår. Jag tycker att de som menar på att Kevin De Bruyne stod för någon jävla no-show-prestation. Alltså jag tycker att Kevin De Bruyne dominerade hela Manchester Citys offensiv i 80 minuter. Alltså kom ihåg att han har varit småskadad här senaste veckorna. Jag är inte säker på att han hade så mycket kvar att ge. Jag tyckte det också, liksom hans reaktion och sättet Guardiola och Kevin De Bruyne möttes på sidlinjen när KDB byttes ut talade för det också. Det var inte någon KDB som var missnöjd över att bli utbytt eller kände att hallå, vad fan plockar du av mig för? Utan jag tror att man gjorde analysen att det här löser vi utan De Bruyne. Och nu har du gjort vad du kan göra fysiskt. Vi behöver dig till de avslutande matcherna här nu framgent i Premier League och till en final. Men jag menar, alltså, jag tycker både Gündogan och Grealish inhopp under då ordinarie 90, de minuterna som återstår, jättebra. Sen visst, det är väl klart att det blir lätt att göra analysen att Manchester City tappar defensiven på vänsterkanten och att det är det som leder fram till Rodrigos avgörande 2-1 mål. Men hej, alltså då tycker jag att man drar lite för stora växlar.
Vi är ju vid de där dobbarna igen. Vi är ju vid de där dobbarna igen, 47 minuter in i avsnittet eller vad vi är. På de extremt små marginalerna. Alltså får han lite annan träff när han kastar sig på första läget, Grealish, och bollen räddas på mållinjen. Som sagt, en jättebra målvakt, men det är fortfarande liksom millimeter som gör att den här bollen inte går in. Det är väl kanske också där det kommer sluta när vi sitter med Champions League-finalens resultat i händerna här och pratar om den.
Ja, men alltså pratar vi små marginaler så måste ju då Asensios lilla touch på inlägget från Carvajal nämnas. Alltså att han är på att toucha den så att bollen går över Laportes huvud, men att framförallt att den inte ställer Rodrigos sikte och träff i pannan, utan att det snarare blir liksom kliniskt.
Är det marginalernas
perfekt
marginal i fotbollshistorien?
Nej, men det är helt sjukt. Hur många gånger har du inte sett någon toucha ett inlägg med gässan som gör att det ställer den spelare som inlägget egentligen är avsett för 1,5-2 meter bakom och gör så att man absolut inte får träff på nicken. Man får den i facet eller man når den inte. Alltså, jag har aldrig sett en spelare som likt Rodrigo 2 meter bakom den där deflection-touchen via Asensio går upp och gör en perfekt nick.
Ja, men,
han har ju redan hoppat, han är redan i luften, han har liksom ställt in allting i både timing, i sikte, i hur han ska möta den där bollen med huvudet. Han har ju inte räknat med att Asensio kommer skarva den. Men ändå så blir det blir en 100% perfekt nick. Det är helt sjukt hur små de marginalerna är.
Ja, men ge mig en stolpe, ribba, så här blir det ju då. Ribba, stolpe, stolpe ut. Ge mig en straffräddning i stolpen, målvaktshand, stolpe ut. Alltså, ge mig vilka marginaler ni vill. Men igår då fick vi se fotbollshistoriens liksom, minsta marginal till ett mål.
Ja. Ja, och jag tycker det är så jävla skönt också att det som hände igår hände utan något omdiskuterat domslut.
Ja, verkligen.
Utan att VAR på något sätt var inblandad i någon situation, utan att det var någonting som gick att skylla på eller diskutera som inte hade med liksom de... Igår var det var pur sport, det var pur idrott, det var liksom små marginaler som avgjorde, det var dramatik, det var fotbollshistoria som skrevs, men det var inte med någon jävla asterisk och brasklapp som ska gå till historien med att jo, men hade bara VAR funnits eller Goal Line Technology varit med eller hade man fått det där rätt och vad är det för straff som döms och det är ett felaktigt rött kort och halli hallå liksom. Så nej, fy fan, det var jävligt skönt alltså.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Det är alltid något domslut, det är alltid någon situation, det är alltid så här, nu pratar vi om marginaler, men vi pratar om sportsliga marginaler i det här fallet och det är fräscht. Det är, ja. Det är skönt. Vi är denna vecka sponsrad av MQ. Vi pratar om Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. De har en ambition att hjälpa dig att bygga en långsiktig garderob. Och det har de gjort med mig. Jag pep bort till fältöversten här för någon vecka sedan. Jag kände att jag behövde liksom uppdatera sommargarderoben lite. Jag behövde lite sköna linnekläder. Och vad hittade jag där? Jo, givetvis linneskjortan från Bleck. Fanns också en ruskigt fin linnekostym som jag fortfarande filar lite på. Och det var bra, för jag kom in där och ville ha hjälp med helheten. Jag ville ha outfits, jag ville ha en jacka över, kanske en overshirt som passar till den där linneskjortan. Men jag har svårt med färger och få ihop helheten. Men såklart så hade de en personal shopper som hjälpte mig. Och nu är mina vår- och sommaroutfits redo att ta sig an stan. Sätta sig på en skön uteservering, sitta och prata med sina vänner i nya fräscha kläder från MQ. Ni har ju att er vår- och sommarshopping, ja, den börjar och kanske slutar också på MQ. De har någonting för precis alla. Och jag älskar verkligen deras långsiktiga tänk på garderober. Det är kläder som lever över tid. Just nu så får man 20% rabatt med koden TOTOMQ20, TOTOMQ20 alltså. Och vi pratar om varumärkena Bleck, Bondeli, Dobber, Lylan Scott och Ledö. Passa nu på att använda den här koden, den lever inte i all oändlighet. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrad av Max, Sveriges godaste burgare. Ni är säkert några vid det här laget som hört och är medvetna om att Pepper Jack and Chili gjort comeback och just nu gästspelar på Max-meny. Men några av er kanske har missat det. Och då är det väl till er jag vänder mig, för jag vill verkligen inte att någon missar den här otroligt goda kampanjbörjan. Här har Max pushat gränserna med picklad sötsillig chili ihop med dubbel Pepper Jack-ost och en ruggig chili mayo. Sa jag förresten att det är en dubbelbörjare? Kanske inte, men det är i alla fall. Sitter som en rackarökare, va? Ribba in. Och som om inte allt detta vore nog så kan man givetvis välja mellan svensk nötkött, grillomi eller plantbaserade plant beef i sin Pepper Jack and Chili-burgare. Allt klimatkompenserat till 110%, precis som allt annat på Max-meny. Personligen så är jag ju en svensk nötköttkille, men jag har faktiskt testat Pepper Jack and Chili med både grillomi och plant beef. Och alla tre av de här burgarna är otroligt goda. Jag tycker att de som inte har provat plant beef, som kanske tycker att det är lite läskigt, ska göra det. Det är inte läskigt, det är bara gott i munnen. Oavsett vilken variant av Pepper Jack and Chili ni väljer att sätta tänderna i, så påminner jag en sista gång om att den här kampanjburgaren bara finns på menyn under en begränsad tid. Så passa på nu innan den försvinner. Beställ en smidigt i Max-appen, njut av upplevelsen och tacka oss senare. Vi säger dock redan nu stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag ska bara ta mig framåt i då head-to-headen Liverpool mot Real Madrid. Ja. För att jag tycker att Courtois är minst lika vass som Alisson. Jag vet inte fan om jag inte ens föredrar
Courtois. Vet du vad? Jag tror
att jag föredrar Courtois.
Jag föredrar Alisson. Men jag måste ändå bara in här och säga att jag tycker att han borde hållit första stolpen. Jag tycker att han kommer ner för mycket. Visserligen är det svinbra gjort av Mahrez som öppnar upp hela kroppen. Alltså
maskerar det där så jävla bra.
Nej, men det är faktiskt högsta jävla nivå på ett avslut. Hur han kan lura målvakten att det kommer i bortre. Jag hittar en stillbild, vi kan lägga ut den sen. Alltså, gör du, jag eller liksom vilken dödlig som helst liksom den rörelsen, då är det höftböjarkulan ligger på marken, det är två stycken ACL och det är liksom...
Det är pitten i pottan.
Det är sinnessjukt hur atletiskt teknisk han är i hela den sekvensen. Så
vet du,
absolut, han lurar honom.
Vet du ytterligare en detalj i den aktionen som jag tycker liksom, man ska nämna här? Mm. Alltså han vet ju exakt vad han gör, det du är inne på. Han maskerar att han ska dra den i första så jävla bra. Han vrider upp och han visar Courtois, jag kommer köra den här i bortre. Den här ska mot bortre. Men han vet samtidigt att om jag inte piskar det här avslutet tillräckligt hårt så kommer Courtois hinna ställa om och få upp en hand när han då ser att skottet går mot första. Så det normala där när man lurar, dels när man lurar en målvakt åt det andra hållet, men också när man ska möta en boll som kommer från liksom hållet bollen kommer från i den här situationen, så är det ju att man liksom lugnt och fint måste kunna kontrollera när man vrider upp foten för att ta den med vinkeln mot första. Det är jättemycket svårare att snärtpiska det där och trycka av avslutet med sån kraft som Mahrez gör. Men han vet att han måste göra det, för annars så kommer Courtois hinna upp med handen. Och det tycker jag också man ser på Courtois aktion och försök att rädda den. Att är det där avslutet lite lösare,
ja, då tar han det.
Då löser Courtois det.
Mm. Nej, det är sant. Det är väl kanske det är kanske det jag ska känna här nu. Jag ska bara hylla känna Mahrez kärlek här. Till Mahrez. Ja, bara hylla Mahrez. Jag håller med dig. Jag var igår när jag kollade på de här super slow-mo bilderna bara på hans aktion. Du vet de här bilderna bakifrån målet. Så tyckte jag lite att han kom ner men kollar man på vad Mahrez faktiskt gör där, så är det någonting man inte kan lära ut, utan det där måste bara liksom sitta i generna, i talangen.
Ja. När det kommer då till backlinjen så tycker jag inte att det är någon snack. Det är Liverpool rakt igenom. Jag hade tagit de fyra alla dagar i veckan före Real Madrids fyra alternativ. När vi flyttar framåt till mittfältet så tycker jag att...
Och bear in mind nu.
Vi jämför inte karriärer här, storheter på spelare. För där är det svårt att tävla med Casemiro, Kroos och Modric. Men här och nu... Ja, det går väl att argumentera för att man ska peta in Luka Modric på det där mittfältet om man ska kombinera det bästa möjliga. Och då är det ju såklart Jordan Henderson, men kanske framförallt Naby Keita som får flytta på sig. För jag tycker att Thiago och Fabinho för dagen, för den här våren, för den här säsongen, håller en högre nivå kontra då Casemiro och Kroos. Så att där, mittfältet går ju också på ganska klar poäng till Liverpool.
Jag förstår vad du menar, men jag väljer ändå Modric, Casemiro här. Om jag blir tvungen liksom att välja...
Och flytta på Fabinho?
Ja.
Aha. Ja, jag säger bara, du får kämpa på i mentions nu.
Ja,
nu kommer de.
Ja, men det är inte bara för intervjun som vi fick se i Simor igår i sändningen, men alltså det finns någonting i Casemiro inför alltså den här typen av stora matcher. Alltså nu säger du att du bara går på säsongen, hur det har sett ut, och du går inte på det historiska, men jag kan inte göra det, utan jag måste gå på karriärer, jag måste gå på vilka matcher man har spelat tidigare och liksom vad de har gjort och så vidare. Och då hamnar Modric alltid före så länge han spelar på den här nivån som han ändå gör före Thiago. Hur mycket jag än gillar Thiago. Men det är en pistol mot tinningen här nu. Då väljer jag Modric. Och eftersom jag ska välja en duo så åker ju Casemiro med där. Men, ja, men ställ Fabinho mot Casemiro, kanske jag tar Fabinho istället. Men ska jag välja en duo? Ska jag välja två spelare som sitter ihop?
Nej, du behöver inte välja två spelare som sitter ihop. Ah, okay. Du ska utifrån Real Madrid och Liverpools alternativ formera ett tremanna mittfält. Vilka tre Modric, kritar du ner på planen då?
Modric är där. Jag är nästan nära att krita på Casemiro. Ja, men Fabinho måste nog fan vara med. Jag tycker han är helt otrolig i defensiven och det han gör. Så Fabinho, Modric. Vem blir den tredje, sa du? Vem
var Casemiro din tredje? Då?
Ja, men din tredje.
Jag tycker ju att alltså, Fabinho och Thiago. Nej, Fabinho, Thiago och sen så petar jag dit Modric. Alltså Modric trumfar ju Naby Keita och eller Henderson.
Så, i en final, alltså, i en final, gubben, så tar jag Casemiro, Fabinho, Modric.
Gubben.
Så är det. Bara lyssna gubben. In här, ja. Gubben.
Sen så är det ju så delikat när vi kommer till den avslutande lagdelen att hur man än vrider och vänder på det så ska ju givetvis Karim Benzema spetsa. Men då ska någon av Sadio Mané, Mohamed Salah och Luis Diaz bort.
Ja, men det är enkelt. Och det här är ju enkelt. Jo,
det är väl okej.
Nej, men det är jätteenkelt. Det är
Salah?
Nej, det är Vibena ihop med Salah. Enkelt.
Vadå Vibena? Aha, okej. Du flyttar på inte bara Luis Diaz utan också Sadio Mané.
Oh ja. Alltså Vibena är en person. Är du med?
Vibene,
ja. De två sitter ihop och tycker också Vinicius Junior. Det är någonting med hans brasilianska löpsteg. Förstår du vad jag menar eller? Det är någonting,
ja,
med det där.
Ja, absolut. Men alltså har du sett Liverpool, Luis Diaz och Sadio Mané senaste två månaderna?
Ja, det har jag gjort. Har du sett Vibene under den här liksom förvåren och våren?
Nej, men alltså Sadio Mané är bättre än någonsin. Han är så jävla skön.
Vem ska du peta in han istället för då? Vinicius
och
Luis
Diaz. Luis Diaz är ju...
Han ska in istället för Benzema då på dig. Ja, men fan, intressant elva tycker jag ändå att du har, Gusten.
Alltså, jag tar det bakifrån då. Jag kör Courtois i mål. Jag kör hela Liverpools backlinje. Där jag då väljer Konaté framför Matip, om någon nu bryr sig om det.
Ska jag säga något riktigt sjukt? Jag kör
Modric, Fabinho, Thiago.
Vänta. Jag säger bara så här. Jag kör Alisson och jag kör Carvajal istället för min gubbe Trenti. Det var jag som hittade honom. Det var jag som scoutade Trenti. Det är jag som leder liksom hela supportervågen för Trenti. Men i den här finalen för hans eget bästa mot Vinicius Junior, då petar jag bort honom. Det är Carvajal som får spela där.
Okej. Okay. Ja, det är otroligt faktiskt.
Ja, fortsätt. Mittfält. Ja,
nej men Fabinho, Thiago och Modric. Och så blir det Salah ute till höger. Mané får kliva ut på sin ordinarie position då, ute till vänster. Även fast han har varit helt otroligt centralt. För där måste såklart Karim Benzema fronta. Men att liksom att det känns självklart i magen att lämna utanför Vinicius Junior här är ju märkligt. Och Luis Diaz kan ju vara den mest smutsheta spelare vi har där ute just nu.
Alltså det spelar liksom ingen roll här. Det är vi benen på topp ihop med Salah. Det är ett anfall. Det är världens bästa anfall. Det är inte svårare än så. Det går liksom inte att hålla på och flytta på något annat sätt känner jag. Så att där har vi kul att vi var så oense, jag vill säga, att vi tyckte olika. Men jag känner starkt för mittfältet Fabinho, Casemiro. Det är ett otroligt mittfält. Och sen så då Modric som får peta runt där med sina fantastiska fötter. Han är också, jag tänkte på det igår Gusten, han är också jävligt bra i defensiven Modric. Alltså så lite underskattad när det kommer någon och ska försöka dribbla honom. Han är så jävla bra på att läsa. Och bara liksom ta bollen nästan lite sådär förnedrande av sin motståndare.
Stark i kroppen också.
Och stark i kroppen. Ah, vilket mittfält.
Men alltså Casemiro och Fabinho som centralt mittfältslås, det får ju en osökt att tänka på när stolta Gulo kunde ställa upp med Stefan Schwarz och Jonas Tern på centralt fält.
Herregud.
Då var det fan stil på Sverige. Ja, då var det klass på grejerna.
Ja, det var det sannoliken.
Klabbe redo att hoppa in.
Ja, ja. Klabbe redo att hoppa in på en kant kanske. Alltså det spelar inte så stor roll, men alltså, han skulle älga fram Klabbe.
Stötta upp.
Stötta upp och älga på.
Det var vad Klas Ingesson gjorde i 20 år. Han stöttade upp.
Ja, och så otroligt omtyckt. Jag kommer ihåg de otroligt sorgliga dagarna när jag gick bort. Jag jobbade på Expressen och pratade, ringde sportchefer för att få reaktioner och sånt där. Alltså, alla har ju förstått att han var väldigt, väldigt uppskattad i både Bari och i Bologna. Och om jag ska vara helt ärlig, hela Italien minns ju Klas Ingesson. Men alltså, de starka reaktionerna som jag möttes av när jag pratade med Cinquini, gammal sportchef i Bologna och så vidare och så vidare, det var då först slog det mig hur jävla stor han var under 90-talet där borta.
Den otroliga Klas Ingesson, fan vad fint att kunna minnas honom en sån här torsdag i maj också.
Ja, och det ska vi sannoliken göra också.
Jag tycker att vi i och med det börjar runda av. Vi lyfter på hatten för Unai Emery och hans gula ubåtar. Tackar för showen. Det blev en jävla Champions League run för Villarreal. Men allting hamnar ju i skuggan när det kommer då till Real Madrids finalavancemang. För där kan vi snacka om en Champions League-säsong för historieböckerna. Hur nu det här än slutar. Den afrikanska cursen ligger över Pep Guardiola och puttrar. Det är bara att konstatera att det var där allting började för spanjoren som jagar förtvivlat vidare efter att få lyfta den där pokalen igen. Man ska inte fucka med Jaja, man ska inte fucka med Afrika.
Nej,
vi blickar framåt mot de avgörande semifinalerna ikväll då, i både Europa League och i Europa Conference League. Och sen så vill jag uppmana alla att titta på Fotbollssöndag Europa på söndag när vi ramar in inte bara då Madrid-derbyt Atletico mot Real utan framförallt Scudetto-jakten Hellas Verona mot Zlatan Ibrahimovic-Milan. Jag hoppas och jag tror att det är de sista tre matcherna i Zlatans karriär. Jag hoppas och jag tror att det kommer sluta med en Scudetto. Jag hoppas och tror att det kan bli infernaliskt spännande. Så att var med oss i Fotbollssöndag Europa på söndag.
Ja, det gör vi. Ni vet att ni laddar upp inför helgen. Ni ser till att köpa de nya otroligt snygga burkarna som Pepsi Max har tagit fram. Det är samma maximum taste, samma kraftsmak i burkarna såklart som alltid med nya snygga. Det finns till exempel en sleek can nu som jag vet vissa är lite skeptiska till, men då kan man köpa den vanliga också. Men jävligt snygga burkar, men framförallt jävligt gott. Nu är våren här, nu är det Pepsi Max-tider. Om det inte har varit det förr. Och sen så vill jag också säga att vi efter kvällens matcher kommer sätta oss ner och kika lite på helgens spel. Vi kommer med en trippel på våra sociala medier. Så håll utkik där. Vi är såklart glada över att vi satte den snyggt i tisdags. Men lite bittra över att liksom spelet satt. Men inte under ordinarie tid. På onsdagen då mellan Real Madrid och Manchester City. Det var nära, men och hade vi haft Moneyline med lite lägre odds, ja då hade den suttit. Hur som helst, jag är Betsson.com. Ladd ner appen om ni inte har den och godbitar boostade odds som gäller när ni väl är där.
Ja men hörru du, vad är det som händer här nu då, Mr. Hockey Toto? Vad hamnar Gugge bakom?
Är det en buss?
Jajamän, jag tror att det är en ganska bakfull buss.
Är det HV?
Det är HV!
Ja men tuta då på HV!
De är tillbaka i SHL efter finalen mot Björklöven igår. Det har ju krökats på friskt. Vill jag ändå hoppas och tro uppe i Umeå. Nu, alltså jag känner ju spritdoften 50 meter bakom här på E4 Södergården.
Tuta på den, vet du vad vi ska gå ut på? HVs fantastiska inno. Den ska vi gå ut på nu, bara för det. Fan vad härligt.
Vänta, jag måste lägga ifrån mig mikrofonen här och ta en bild. Så att ni kan tro på mig. Galna jävla bakfulla HV.
Nu kanske jag överdriver tycker ni, men jag tycker att den är otrolig.
Ja. Nu kör jag om dem här, jag ska se. Oj, 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 vad slitna grabbarna är. Oj, oj, oj. Det var pannor mot rutorna hela vägen där. Oj,
festen fortsätter nere i hjönet då.
Och tuttofesten fortsätter på måndag. Då tar vi ner fotbollshelgen som varit. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Njut av livet, njut av våren, njut av värmen. Lycka till ikväll när ni kör Hockey Toto live på Jeffries.
Men tack så mycket alla som har vägarna förbi Jeffries ute i Haninge. Men varmt välkomna. Det blir lite av en show. Kan jag lova.
Underbart.
Det blir vad det blir. Ge mig HD nu för fan Kippa.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på måndag igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.